Ingen lever för sig själv. Kan man väl säga är en nyckelvers i det textsammanhang som vi idag ska behandla ifrån Romarbrevets 14 kapitel. De första 12 verserna. En hemvändande Afrikamissionär berättade om hur han efter en varm söndags förmiddagsgudstjänst där nere i Kongo föreslog sina engelska missionärskollegor att de skulle gå och ta sig ett svalkande bad. De stirrade på honom med förskräckelse. Och med förfäran i rösten så svarade de: bada på en söndag? Det kan vi absolut inte tänka oss. Men nästa minut så var det den svenska missionärens tur att bli ordentligt förskräckt. Nämligen när hans engelska missionärskollegor tog upp ett paket cigaretter och började bjuda. Nu må det vara lättare för oss att konstruera en teologi emot rökning än emot badning på söndagar. Men de engelska missionärerna kunde röka en cigarett tydligen utan betänklighet. Men de skulle aldrig kunna tänka sig att bada på en söndag. Någonting så syndigt. Medan förhållandet däremot var omvänt för den svenska missionären. Han kunde i engelsmännens ögon verkligen vanhelga söndagen. Men vem hade rätt och vem hade fel? I första baptistkyrkan i Dallas med sina 15 000 medlemmar en varm skön församling som vi ofta besökte. Utgick annonseringen en söndag förmiddag: vi vill att alla anmäler sig och följer med på vår utflykt nästa lördag. Vi har abonnerat det stora nöjesfältet utanför stan. Församlingen ska lägga beslag på hela nöjesfältet hela lördagen. 60 bussar ställde upp och skjutsade ut församlingen att roa sig en hel lördag på stans nöjesfält. Hade du hängt med på det? Ja, det finns många underligheter. Hur skulle du ha reagerat om du hade varit med oss, några svenska ungdomar som for ner till Frankrike på en evangelisationskampanj och arbetade tillsammans med församlingar där nere i en stad? Och så blev vi hembjuden till en kristen familj på middag en söndag. Och för att riktigt visa sin gästvänlighet så serverar man sitt bästa vin. En del har mycket starka övertygelser om saker som kanske inte är direkt förbjudna i Bibeln. Andra tillåter sig utifrån sin förståelse av frälsningen större friheter och ser till exempel ingenting fel i att bada på en söndag. I Romarbrevet 14 så behandlar Paulus frågor av den här naturen och ger oss principer för hur vi trots skiljaktigheter i övertygelse om vissa yttre beteendeformer som alltså kan växla mellan olika kulturer och olika länder. Men också inom ett land och till och med inom en församling som Saronförsamlingen. Hur vi trots skiljaktiga uppfattningar och beteendeformer ändå ska kunna leva tillsammans i full harmoni, enhet och frid med varandra. Paulus diskuterar inte i det här kapitlet detaljfrågorna. Han tar inte någons parti. Han tar inte ställning för något parti. Han ger oss överordnade principer utifrån vilka vi ska kunna veta hur vi ska behandla varandra. Paulus menar att det finns tydligen saker som utifrån den bibliska uppenbarelsen inte är så lätta att avgöra. Det finns andra saker som är helt klara och där vi inte får tveka på målet. Vi vet utifrån Bibeln att vi inte ska stjäla. Vi vet att vi inte ska skvallra. Vi vet att vi inte ska vara avundsjuka. Att vi inte ska bedriva otukt eller leva lösaktigt. Vi vet att vi ska inte dricka och struckna. Vi vet att vi ska inte vara elaka mot varandra och så vidare. Men allt sådant är ju uppenbart. Och det är uppenbart emot Guds ord och Guds vilja att göra sådana saker. Men så finns det en del saker som Bibeln inte direkt uttalar sig om. Utan och som i sig själv kanske är varken rätt eller fel. Utan det vi överlämnas åt att under den helige andes ledning komma fram till en egen personlig övertygelse. Och där Bibeln är tyst måste vi respektera dess tystnad och därmed också varandras olika uppfattningar. Tyvärr är det såna här frågor som av det här slaget som ofta har splittrat församlingar. Ja, till och med format nya samfund, orsakat strider, isolerat människor och lämnat djupa sår och bestående bitterhet hos många människor. Det har varit strider om hårlängd. Det har varit strider om klädsel. Om man får ha långbyxor som kvinna i en församling. Om man får äta all slags mat, inklusive blodpudding. Om man får dricka allt. Vad man får göra på en söndag. Bada kanske man får, men får man sparka fotboll. Vilka former av förströelse en kristen får unna sig. Får han dansa? Får han gå och se en film? Eller en ishockeymatch? Eller en fotbollsmatch? Eller får han bara se filmen eller matchen på tv? Får en kristen lukta gott med hjälp av parfym och rakvatten? Får han eller hon ha fina kläder? Hur fina i så fall? Får läpparna målas? Får håret färgas? Får man gå på Liseberg? Listan kan göras lång. Och om allt detta finns det i denna församling många skiljaktiga uppfattningar. Och det ska det tydligen få göra. Var och en må vara lika övertygad. Men hur i all världen ska vi då kunna leva tillsammans i kärlek, frid och enhet och harmoni med varandra utan att döma varandra, kritisera varandra eller förakta varandra? Ja, det är precis som det som Romarbrevet 14 talar. Du ser, utgångspunkten till kapitel 14 är att det bland kristna faktiskt existerar olika uppfattningar om frågor som inte kanske är klart uttalade i skriften, utan som man kan ha beroende på kultur, bakgrund och miljö där man har vuxit upp, kan ha olika uppfattningar. Och framförallt kan det grunda sig på olika förståelse om vad den kristna friheten egentligen innebär. Syftet är inte med den här predikan eller med Romarbrevet 14 att tala om vilka som har fel eller rätt. Och därför kommer jag heller inte att göra det, utan försöka hålla mig till texten. Syftet är att vi som Guds barn och som medlemmar i samma familj, trots skiljaktigheter och olika uppfattningar när det gäller yttre beteendeformer, ändå ska kunna leva i kärlek och harmoni med varandra. Det finns tre större enheter som Paulus avhandlar i det här sammanhanget, som sträcker sig från Romarbrevet 14 och 1 till ända in i 15 kapitlet. Så han tar ganska stort utrymme för att ägna sig åt den här problematiken. Den är tydligen viktig. Och hans avsikt är att till varje pris förhindra splittringar och strider i församlingen på grund av yttre frågor. Och det är tre principer han fastlägger och lägger ner i det här textavsnitten som jag har angivit. För det första, frihetens princip som vi ska behandla idag. För det andra, kärlekens princip. 14 kapitlets 12 vers till kapitlets slut. En princip som är överordnad frihetens princip. För det tredje, Kristi eget exempel. Hur levde han? Och det är 15 kapitlets första 7 verser. Men idag, frihetens princip. Vilket innebär för det första, jag säger det generellt nu, att vi alla är upptagna av Herren genom vår tro. Vi är godkända av honom allihop, oavsett uppfattningar om de här frågorna som jag har antytt. Vi är accepterade av Gud genom Kristus. Det gäller alla Guds barn. Vi har alltså orsak att utgå ifrån att vi ska se på varandra som fullvärdiga medlemmar i Guds familj. För det gör Gud. För det andra, vi lever våra liv först och främst inför Herren. Alla kristna är hans tjänare. Och oavsett uppfattning i frågor som jag skisserat, så måste utgångspunkten vara att vi ser på varandra som på människor som vill leva för Herren. Vi må inte tycka om vissa sätt som de formar sitt beteende, men vi måste ha förtroende för att deras önskan är att leva för Herren. För det tredje, var och en är ansvarig bara för sitt eget liv. Och vi ska var och en av oss göra räkenskap inför Kristus. Det är alltså inte din eller min sak att döma någon annan. Den ene får inte döma den andra för det sätt som han brukar sin kristna frihet på. Men denne får i sin tur inte döma den som hyser betänkligheter och som har samvetsnöd för vissa saker. Och nu ska vi se lite närmare på de här principerna utifrån vår situation och utifrån situationen sådan den var i Rom när Paulus skrev. För han tar fram två exempel på frågor av det här slaget som kunde störa enheten i församlingen i Rom. Och frågan gällde, vad får man egentligen äta? Vad får man inte äta? Den andra frågan som där var brännande, ska man hålla alla dagar för lika eller finns det några dagar som man ska avsätta särskilt för Herrens räkning och tillmäta särskild betydelse? Ja, den här församlingen bestod ju av både judar och hedningar som hade kommit till tro. Och de judekristna i församlingen hade ju utifrån sin bakgrund väldigt svårt att tänka sig att äta griskött, fläsk, orena djur, va? Usch. Hade man verklig frihet att göra det nu som kristna? De hedna kristna, de gjorde det utan betänkligheter. Och du kan förstå att det var upplagt för konflikt. När en nykristen romare bjöd hem en judekristen familj på middag och det stod en skinkstek på bordet. Men även de hedna kristna hade problem med viss sorts mat. En del hade väldigt svårt att tänka sig att de skulle kunna äta kött av djur som först hade blivit offrat åt avgudar. Och sedan såldes på köttmarknaden i Rom. Och en del avhöll sig av rädsla, ja helt enkelt från all form av kött. De blev helt enkelt vegetarianer. Absolutister i det avseendet. Nu när de hade lärt känna den sanne guden. Hur skulle de då kunna äta kött som var offrat till avgudar? Det var en styggelse för många av dessa. Och de kände verkligt svåra samvetskval inför den tanken och möjligheten. Det är de som Paulus kallar svaga i tron i det här avseendet. De hade inte fått den fulla insikten om friheten i Kristus. För när Paulus tar upp problemet som var samma i Korint så säger han att inför Gud är ju allting rent. Det är ju nämligen så att det egentligen inte finns några andra gudar som man egentligen skulle kunna offra till. Därför är köttet inte mer orent än annat kött. Köttet i sig själv har ju inte förändrats av offerritualen. Vi kan tacka Gud och äta det, menar Paulus. Men det fanns en del som var överkänsliga i sina samveten. Medan andra inte hyste några betänkligheter. Hur skulle nu dessa två parter kunna leva tillsammans i broderlig kärlek och enhet i församlingen? Observera nu denna viktiga princip. Tydligen utifrån detta textsammanhang kan vi säga att det var aldrig Guds mening att en församling skulle splittras på grund av frågor av det här slaget. Det lär oss verkligen detta avsnitt. Istället visar Paulus på hemligheten till bestående enhet och harmoni trots att det kan finnas olika uppfattningar i såna här frågor. Ja, den andra frågan om hur var det nu? Var vissa dagar för mer än andra? De judekristna åter hade väldigt svårt att tänka sig att sabbaten, den sjunde dagen i veckan, skulle nu börja betraktas som vilken annan dag som helst. Eller att nymånadsdagen som de hade varit vana att fira. Eller att påsken, den 14:e dagen i månaden Nisan, nu nästan skulle negligeras. Eller att pingsten, eller det osyrade brödets högtid. Eller den stora försoningsdagen, nu nästan skulle glömmas bort i den kristna församlingen. Och alla dagar skulle hållas för lika. Det var svårt för juden det. Och de fortsatte, många av judarna, med bruket att fira sabbaten medan deras hedna kristna syskon i församlingen utförde alla möjliga sysslor på den sjunde dagen i veckan. Hedningarna i Rom hade ju aldrig hållit sabbaten. Var det nu rätt att kräva av dem bara för att de hade blivit kristna att de plötsligt skulle börja särskilt iaktta den sjunde dagen? En del hade visserligen kommit att betrakta söndagen, den första veckodagen, på samma sätt som judarna betraktade sabbaten. Andra hedna kristna höll alla dagar för lika. De var lika glada åt varenda dag som Herren gav. De tackade och prisade Gud för varje ny dag. Alla dagar var lika heliga. Men du förstår, det var upplagt för konflikter här. för judarna inte bara började betrakta sabbaten eller söndagen som en särskild dag, utan många av de lagar och mänskliga förbud som var förknippade med judarnas hållande av sabbaten överfördes på söndagen. Och så blev det lite slaveri med hur man skulle iaktta söndagen också. Hur skulle det här problemet lösas? Frihetens princip presenteras oss. Kärlekens princip presenteras oss. Kristi exempel presenteras oss. Kärlekens princip ska vi ta nästa gång. Men nu frihetens princip, som för det första innebär att vi alla på Jesus Kristus troende ju är frigjorda från synden. Vi är frigjorda från syndens skuld och fördömelse. Nu finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Vi är fria människor. För det andra så är vi också frigjorda från syndens herravälde över oss. Genom vår identifikation med Kristus. Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndakroppen ska göras om intet så att vi inte mer tjänar synden. Till den som är död, han är friad från synden. Vi är fria människor. Vi behöver inte lyda den gamla naturen längre. Vi är för det tredje frigjorda att tjäna Gud. Nu vet du att i gamla testamentets tid så kallade Gud också ut åt sig ett folk. Och han ville att detta folk skulle tjäna honom. Och han ville göra detta folk till ett annorlunda folk. Till ett distinkt folk. Till ett heligt folk. Till sitt egendomsfolk. Och för att göra detta folk till ett annorlunda folk så gav han dem massor av lagar. Som när de höll dessa lagar, de skulle helt enkelt bli annorlunda. Genom sina kostvanor, genom sina iakttagande av vissa högtider och dagar. Genom sitt sätt att leva, att fira gudstjänst, genom att Gud var deras konung. Ja, alla dessa lagar som reglerade Israels folk på alla livsområden. Socialt, religiöst, politiskt, ekonomiskt, gjorde dem till ett annorlunda folk genom lagen. Men lagens djupaste syfte, som ni ju vet, det var ju egentligen att föra nationen fram till den som lagen var en skuggbild utav, nämligen till Kristus. Och när Kristus föddes in i historien hade detta folk så förirrat sig bort ifrån lagens djupaste mening att man förkastade Messias som sin frälsare och herre. Och därför så kunde Israel inte längre räknas som ett folk avskilt för Gud. Och när förlåten i templet brast uppifrån och ända ner den dag då Jesus dog på korset, då upphörde den gamla ordningen. Ett nytt förbund instituerades genom Jesu Kristi blod. Lagen hade tjänat som en skuggbild. Nu hade verkligheten kommit. När Kristus nu hade kommit upphörde lagen att gälla i sin funktion att göra Israel till ett annorlunda folk. Det är alltså inte med lagens hjälp längre som Guds folk blir ett annorlunda folk, utan genom det nya förbundets principer som är grundat på Jesu blod och den helige andes inneboende uppfyllelse. Petrus hade svårt att förstå det här. Långt efter pingstdagen till och med. Så när Gud skulle kalla honom att gå till en hedningshus, Cornelius hus i Apostlagärningarna 10, så måste han ge honom en syn tre gånger, samma syn. För att det skulle gå in i Petrus tröga skalle. Att nu gällde inte gamla testamentets lagar i den bemärkelsen längre. Utan nu hade Gud förklarat all mat för ren. Det var ingen skillnad längre. Varsågod och ät, Petrus, sa ju rösten. Som talade i synen när duken kom ner med allehanda djur, både orena och rena, inför Petrus. Och han ryggade tillbaka. Hur skulle jag kunna äta den maten som du har förklarat oren? Och Herren svarar i Apostlagärningarna 10. Vad Gud har förklarat för rent må du icke hålla för oheligt. Av det som Gud har skapat finns egentligen ingenting som i sig själv är orent. Vi kan missbruka Guds skapelse och då kan det bli till synd för oss. Men Jesus sa, ingenting som utifrån går in i människan kan orena henne. Härmed förklarade Jesus all mat för ren. Markus 7, 18-19. Det nya förbundets folk, församlingen, är också avsett att vara ett annorlunda folk, ett egendomsfolk.
Men Guds metod att göra oss till ett sådant folk är annorlunda nu. Guds metod är inte längre att genom lagar och förordningar som vi måste hålla, rörande yttre ting, göra oss till ett annorlunda folk. Utan som jag sa, genom på nytt födelsen och den helige andes inneboende och omvandlande kraft. Vem är nu den svage i tron enligt Romarbrevet 14? Ja, det har inte med tron på Gud som sådan att göra. Det har inte med styrkan hur starkt vi tror på Gud att göra. Det har inte alls med frälsningsfrågan att göra. Den svage i tron, enligt den här definitionen, det är den som ännu inte riktigt kan acceptera och tro att Gud verkligen har förklarat allting rent. Och därför känner den människans samvetsbetänkligheter inför vissa saker eller situationer. Den svage i tron är svag i sin förståelse av friheten i Kristus. Vilket kan få till följd att den människan har en ängslig önskan att göra sin frälsning mera säker genom samvetsgrann uppfyllelse av yttre formler och regler. De svaga i tron begränsar sin frihet genom att iaktta vissa bud och göra samvetssak av att hålla de buden. De svaga i tron har kanske inte sett de fulla konsekvenserna av att de blivit identifierade med Kristus i hans död och uppståndelse, att de nu lever sitt liv på uppståndelsens grund. De är frigjorda från alla människobud, tagna ut ur lagens välde och försatta in i nådens välde. Men på grund av sina svaga samveten fortfarande så pålägger de sig lagar och bördor som de egentligen inte skulle behöva bära. Ibland kan det också vara så att en svag i tron är medveten om att han är svag i förhållande till vissa saker och situationer. Och för att bättre hålla sig ifrån dem så kallar han dem förbjudna. Med röd text. Men den starka i tron då? Jo, det är den som nödvändigtvis inte behöver vara mera andligt mogen. Men han har kommit till en djupare förståelse av vad friheten i Kristus innebär. Han har förstått att allting är rent nu. Och han kan tacka Gud för all mat. Och äta den med glädje och njuta av den. Till och med blodpudden kanske. Fast det kan vara svårt. Han har förstått att judendomens lagiskhet har upphört. Han kan utan betänkligheter äta avgudakött. Eller kött som har offrats till avgudar. Han lever i de breda och övergripande principerna och njuter av friheten. När Petrus lät sig övertygas av synen och senare stod upp och gick till Cornelius hus och in i hans hus och inte bara predikade utan också satt sig ner och åt med de oomskurna hedningarna, då agerade han som en stark broder. Han förstod frihetens princip. Men vid ett senare tillfälle, förstår du, så satt han till bords uppe i Antiochia med hedningarna i församlingen där. Och så kommer det några bröder ifrån Jerusalem upp. Några gamla konservativa som fortfarande höll på det här med att inte äta med de oomskurna. Det hade varit förbjudet för alla judar tidigare. Och när Petrus får se dem genom köksfönstret så smiter han ut bakvägen och får Barnabas med sig. Han blir vetskrämd och får stora darren när han ser dessa allvarsamma bröder komma och tar avstånd från bordsgemenskapen med hedna kristna. Då blev Paulus förgrymmad, det vet ni. Och han tillrättavisade Petrus strängt för detta skrymteri. Då blev Petrus plötsligt en svag broder som inte vågade stå fast i friheten och tron på att hans gemenskap med hedningarna hade Guds fulla välsignelse över sig. Även i Salomförsamlingen finns både svaga och starka syskon i dessa bemärkelser. Hur skulle vi reagera om vi plötsligt kom ett förslag som löd: låt oss ändra gudstjänsterna och ha dem på lördag förmiddagarna istället. Och jobba på söndagarna. Ja, olika meningar är övertygade om. Och vi skulle kunna argumentera utifrån personliga övertygelser. Och kanske till och med Bibelns hjälp. Men spelar det någon roll om det är lördag eller söndag? Paulus är inte ute efter, mina vänner, att attackera vare sig den ena gruppen eller den andra. Han är inte ute efter det. Du får ha din uppfattning, menar han. Det är inte det viktigaste. Han är inte ute efter att identifiera de svaga eller starka och slå på någon av dem. Men han vill ge båda parter vissa principer som de, om de följer, trots olikheterna, ska kunna leva i full harmoni med varandra. Och den första principen, den är ömsesidigt accepterande. Det heter i inledningen: om någon är svag i tron, så upptag honom dock vänligen, utan att hysa några betänkligheter eller döma över hans betänkligheter. Välkomna honom till full kristen gemenskap. Inte bara tolerera honom eller tål honom eller acceptera honom formellt, utan vi är skyldiga att på ett hjärtligt och varmt och generöst sätt upptaga alla dem som Gud har upptagit. Annars sätter vi oss över Gud själv. Vi ska ta emot dem utan att döma över deras sätt att tänka när det gäller dessa yttre ting. De ska välkomnas utan att man har för avsikt att manipulera deras samveten. Man ska inte uppta någon diskussion med dem i ämnet, utan överlåta åt den helige ande att föra dem till mognad och insikt om vad friheten i Kristus innebär. För det andra, avstå från att döma varandra. De starkas frestelse är följande: att briljera med sin frihet och att löjliggöra den som inte upplever frihet att göra vissa saker eller samma saker. Och tycka, tänk vad gamla och konservativa de är. Det är fel, min vän, med en sån attityd. Det är fel att förakta den som hyser ärliga samvetsbetänkligheter inför vissa saker. Det är fel att se ner på dem. Och vi varnas för det nu. De svagas frestelse, å andra sidan, det är att vara kritisk och dömande i sin attityd till de så kallade starka. Det är för att de tillåter sig sådana friheter. Så får man väl inte göra heller. Och så är vi där och dömer och kritiserar och ifrågasätter. Den starke frestas att i utövandet av sin frihet trampa på den svage brodern. Den svage å sin sida kan frestas att ta avstånd från den starke i åberopande av trohet och lydnad inför Gud. Och båda har lika fel. Du ser, frestelsen att tro att eftersom man gör sånt inför vilket mitt samvete skulle känna sig anklagat, så kan heller inte Gud ha accepterat honom. Det är väl lätt att tro för. Om jag känner att den där saken är fel, då måste Gud också göra det. Och därför har han fel. Frestelsen att inta Guds plats och att försöka diktera och tala om för andra vad som är tillåtet respektive icke tillåtet. Det är en intressant iakttagelse detta, att vi tycks tro att det är svårare för Gud att acceptera dem som lever i frihet med sitt liv utan några betänkligheter, än det är för Gud att acceptera dem som är lagiska i sitt sätt att leva. Vad kommer detta sig egentligen? Det antyder möjligen en inställning att vi skulle förtjäna vårt accepterande hos Gud genom att vi inte lever i frihet utan följer vissa formella yttre bud. Men faktum är, mina vänner, att Gud har accepterat och upptagit både den som hyser samvetsbetänkligheter inför vissa saker och den som känner full frihet i förhållande till samma saker. Gud har accepterat båda parter. Och det är bäst att vi också gör det. Gud har genom Kristus upptagit människor i sin familj utan att pålägga dem några yttre detaljerade föreskrifter när det gäller beteendemönster. Ingen ska därför behöva bli kritiserad, föraktad eller dömd av andra för att han gör eller inte gör saker som Gud aldrig egentligen har talat någonting om. Gud har mottagit både den starke och den svage endast på grund av deras tro på Kristus. Inte på grundval av deras attityder till yttre ting eller annat livsmönster. Vi har ingen rätt att döma den som Gud har upptagit. Och i vers 4 så säger Paulus: hur kan du döma en annans tjänare? Vi har inte rätt att döma en annans tjänare. Det är hans herres sak att avgöra om han är nöjd med sin tjänare eller inte. Det är inte min sak, eller hur? Jag kan inte gå in på en arbetsplats och säga till arbetsledaren eller chefen: hörde du, dina arbetare, de är inte bra alls. Då skulle han säga till mig: det har inte du med att göra. Det är min sak att sköta om deras sätt att arbeta och visa på eventuella svagheter. Det är inte min sak, eller hur? Vi måste vara på vår vakt så att vi inte ikläder oss rollen av Gud. Det är Gud som har frälst oss. Det är också hans ansvar att bevara oss. Att döma en Herrens tjänare, det är att betvivla Herrens makt att bevara. Men, säger skriften här, han skall väl bliva stående. Ty Herren är mäktig att hålla honom stående. Gud vare lov. Han ska bli bevarad. För Gud är mäktig att bevara. Även den som vi tycker inte lever som vi riktigt tycker i vissa avseenden. När det gäller yttre bud hela tiden. Det är det jag talar om. Vi måste alltså vara på vår vakt. Så att vi inte betraktar den andra partens synsätt som brott emot Gud nödvändigtvis. Var och en var fullt visst i sitt eget sinne, säger Paulus i vers 5 slutet. Det är en högst individuell fråga alltså. Du måste vara personligen övertygad inför Gud. Och behålla din övertygelse inför Gud. Och inte pålägga den andra människor. Inte ha en lånad övertygelse heller. Den börjar snart rasa. Och du faller i tvivel. Den starke ska välkomna den svage. Den svage ska inte döma den starke. Båda ska vara lika övertygade om sina egna uppfattningar inför Gud. Du ser, båda beteendeformerna är tydligen fullt acceptabla. Även om det är varandras motsatser i det här fallet. Nämligen därför att båda har sitt ursprung i samma önskan hos individen. Vad då för önskan? Jo, det står i vers 6 och 7 nu. Nämligen att få tjäna Herren och leva för honom. Vad båda parter gör, det gör de för Herrens skull. Båda är värda ömsesidig respekt. Eftersom det sätt på vilket de beter sig är grundat på en önskan att leva för Gud. Därför måste vi ha respekt för varandras handlingsmotiv. Vi lever inte våra liv för oss själva. Vi lever ju för Herren. De judar som fortfarande höll på sabbaten, de gjorde det för Herrens skull. Och de i denna församling som anser att söndagen är en speciell dag, de anser det för Herrens skull. Och det måste vi andra respektera. De judekristna som kände sig fria att göra andra saker på sabbaten, som de under judendomen aldrig hade vågat göra, de gjorde också det för Herren. I tacksamhet och glädje över den frihet som de nu hade. Ingen lever för sig själv. Tror du det, då har du missuppfattat ditt kristna liv. Kristus själv är intresserad av varje detalj i ditt liv. Du är inte längre din egen. Du tillhör Kristus och är hans egendom. Allt vad du gör har omedelbart också med honom att göra. Det är en helt onormal uppfattning om du tror att du kan leva själviskt sedan du blivit Kristi egendom. Ditt liv är ingen privatsak längre. Som kristen har jag inte rätt att leva mitt liv utan hänsyn till det faktum att jag tillhör Kristus. Och är en del av en större enhet också. Kristi kropp. Jag får inte göra våld på den sanningen med mitt sätt att leva. Och vi ska tala mer om hänsynen nästa gång vi berör detta ämne. Att inte vara till anstöt för varandra. Men den personliga övertygelsen som vi har, den måste hela tiden underställas Jesu herravälde och vårt ansvar inför honom. Observera vers 7. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Inte ens vår död är vår privatsak. Den troende lever och dör under Herrens ledning. Den troende kan själv inte välja när hon eller han ska dö. Paulus säger att leva är för mig Kristus. Att dö är en vinning, ja visst. Men det är inte min sak att bestämma när. Döden ändrar heller ingenting i den kristnes förhållande till Gud. Vi tillhör Herren i livet. Vi tillhör Herren i döden. Vi fortsätter att vara hans egendom efter döden. Underbart. Även bortom döden så kommer vi att leva för Herren. Halleluja, det är väl underbart. Låt oss inte inbilla oss att graven är någon fristad att fly till ifrån jordiska bekymmer. Du blev formad utan att bli tillfrågad först. Du blev lika ofrånkomligen född utan att först själv bli tillfrågad. Ditt liv och din död är ofrånkomlig Och lika ofrånkomlig är din räkenskapsdag inför konungarnas konung.
När du en gång har lämnat detta liv.
Genom sin död och sin uppståndelse, läser nu i 9:e versen. Så har Kristus grundlagt sitt gudomliga herravälde över alla människor. Jesus är herre över både döda och levande. Ansvaret inför honom kan ingen undkomma, vare sig vi lever eller dör. Kristus har rätt att kräva fullt herravälde över dem som han har förlossat och köpt med sitt eget blod. Våra handlingar och gärningar får mening först när de är gjorda i Kristus och för Kristi skull. Vi lever för honom. När vi gör vad vi gör för hans skull och inte på grund av tradition. Inte på grund av seder och bruk. Inte på grund av trycket från andra människor. Utan att vi vet att vad vi gör, det gör vi för hans skull. Inte för att mängden råkar göra så eller så. Utan vi är ärliga inför Gud. Då kan vi ha frimodighet. Vad är grunden till dina handlingar och attityder? Kanske du behöver granska dina motiv. De kanske inte är så andliga som du tror. Både den svaga och den starke måste erkänna att det är Jesus som är herre. Och att båda är underordnade honom och ingen mänsklig auktoritet. Du ser, faran i det här sammanhanget, det är inte så mycket om man tror det ena eller det andra eller gör det ena eller det andra. Den stora faran är att vi skulle försynda oss mot varandra eller på varandra. Det är det som Paulus är ängslig för. Och det får inte ske trots att vi har olika uppfattningar. Det är inte fråga om att den starke eller att den svage ska lyda den starke. Det är heller inte frågan om att den starke ska lyda den svage. Båda ska lyda Herren. Det är lösningen. Vad som sedan blir resultatet i livet, det är en ensak mellan din medbroder och medsyster och Herren. För det sista så är det befrielsens princip, alltså från att döma varandra. Vetskapen om att rätten att döma tillfaller Herren alena, endast honom. Det övergår dina och mina befogenheter. Vi är bara tjänare. Därför står det i vers 9, varför dömer du din medbroder? Liksom ville Paulus säga, vad är det för mening med att du dömer? Det finns ingen mening med det alls. Det finns ju bara en domare. Vers 10 var det blott. Och det är han som vi alla slutligen är ansvariga för. Och vers 10 säger, var och en ska svara för sig själv inför Guds domstol. Denna domstol ska inte behandla våra synder, underbart. De är redan tagna om hand, som ni vet, på Golgata kors. De är dömda för tid och evighet. När vi ska fram inför Guds domstol så är det inte vårt syndiga liv som ska fram i ljuset. Det är för tid och evighet under Jesu Kristi blod. Det är underbart. Men vårt liv som kristna ska värderas och utvärderas. Hur vi förvaltar vårt liv. Det står deras synder och deras orättfärdigheter. Ska jag aldrig mer komma ihåg, säger Herren. Men de troendes gärningar ska utvärderas. I vers 11, Jesaja-citaten markerar den universella aspekten av Guds dom. Alla ska avlägga räkenskap. Så sant jag lever, säger Herren. Vilket uttrycker gudomlig makt och auktoritet. Alla knän ska böjas. Vilket uttrycker ett erkännande av människan inför Guds myndighet och auktoritet. Och att hon underkastar sig hans rätt att döma över hennes liv. Alla tungor ska prisa Gud. Uttrycker ett erkännande av att Guds domar är rätta, rättfärdiga och ofelbara. Och så sist i 12:e versen. Slutsatsen. Det är alltså inför Gud som var och en av oss ska göra räkenskap för sig själv. Det är inför Gud och inte inför människor. Jag behöver inte stå till svars för dig vad jag kommer att göra i eftermiddag med den här söndagen till exempel. Om jag badar eller spelar fotboll. Det är min sak inför Gud, eller hur? Och vissa sådana andra saker, det ska vi inte behöva svara inför varandra slutgiltigt för. Visserligen så kommer en annan princip in som ska behandlas, en kärlekens princip. Där vi måste ta hänsyn till varandra. Men jag ska inte avlägga räkenskap för ditt liv och det är jag glad för. Och du kan vara glad för att du inte ska avlägga räkenskap för mitt liv. Eller hur?
Varför skulle vi då döma varandra under tiden? Det kommer alltid att finnas både svaga och kristna i en församling. Ska vi dela upp församlingen för det? Nej, otänkbart. Vi är ju kallade till gemenskap med varandra. Och vägen till enhet och harmoni i en församling, där skilda frågor existerar, där skilda uppfattningar existerar i sekundära frågor, det går, som jag har sagt idag, genom att vi generöst accepterar varandra. Eftersom Gud har accepterat oss och inbördes är fördragsamma mot varandra. För det andra, att vi inser att det är Herrens tjänare som vi är och att vi därför inte har rätt att döma varandra. För det tredje, att vi har respekt för varandras handlingsmotiv. Att vi alla är angelägna om att leva för Herren med våra liv. Att vi utgår ifrån det. För det fjärde, att vi kommer ihåg att var och en av oss ska avlägga räkenskap endast för sitt eget liv inför Herren en dag. Nästa gång ska vi se hur kärlekens princip är överordnad, faktiskt kan man säga, frihetens princip. Som retar dig på vissa medsyskon i Kristus. Därför att det är för det sätt på vilket de känner sig bundna till vissa beteenden. Och gör så stor sak av det som du tycker är helt ovidkommande. Kanske du har retat dig på det. Och har en felaktig attityd till sådana syskon. Idag, min vän, är du kallad att generöst upptaga en sådan broder och syster i din attityd, i ditt hjärta. Att älska henne och honom. Den som förfasar dig över vissa medsyskon i Kristus som du tycker tar sig allt för stora friheter. Och som gör sånt inför vilket du hyser allvarliga samvetsbetänkligheter. Jag talar inte om uppenbar synd. Jag talar om såna här sekundära frågor, men som vi ändå kan ha olika uppfattningar om. Kanske det finns med som förfasar dig över vissa sådana människors handlingssätt. Min vän, idag är du kallad att respektera dem som fullvärdiga medlemmar i familjen och fullvärdiga tjänare till Kristus. Och du är kallad att överlåta åt honom att bevara dem. Det är inte din sak att kritisera eller döma. Skulle vi inte kunna ha fullt förtroende för varandra, mina vänner? Att vi kan klart utgå ifrån att ömsesidigt så är det här förhållandet sant. Att från vårt innersta så finns det en het längtan att leva för Kristus. Att erkänna att det är han som är Herre i våra liv. Utifrån den kunskapen och förtroendet för varandra så borde vi kunna vara generösa mot varandra. Även om vi kan ha skilda uppfattningar i vissa frågor. Det kristna livet är inget normlöst liv. Det kristna livet är ett disciplinerat liv. Ett liv kontrollerat av den helige ande, men inte framtvingat av lagar och förbud. Hemligheten till att de här principerna ska fungera, det är nyckelversen i dagens text. Ingen av oss lever för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Det har med ditt eget personliga förhållande till Kristus att göra. Och därför avslutar jag min predikan med att fråga dig. Har du erkänt hans herravälde i ditt liv? Har du gjort det?